Välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring med Håkan Sundliden ifrån Värnamo kyrka. Det är över första Korintherbrevet och vi har kommit till del 18. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Till vår bibelförklaring ikväll som är slutet på första Korintherbrevets tredje kapitel och en bit in på fjärde kapitlet, hur långt vi nu kan hinna. Men nu ska vi börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi nu får komma inför ditt ansikte, att vi får räkna med din närvaro. Herre, tack för det underbara evangeliet som säger att när vi vänder oss till dig så är du omedelbart närvarande. Med all din makt, all din härlighet, all din kärlek, all din godhet. Herre, du ser in i våra liv. Du vet hur dana vi är. Du förstår hur vi tänker och du förstår vad vi vill. Och du ser också vår brist på förståelse och vilja. Herre, vi ber att du ska för allt i världen hålla oss på den smala vägen. Du ska hålla oss i din hand. Du ska leda oss på dina vägar. Herre, låt den här stunden nu få vara en del i det som du gör i våra liv. Och tack för att du inte bara arbetar med oss på ett individuellt sätt, utan du är den som verkar i våra relationer. Relationen till dig och relationen till varandra. Du är den som bygger gemenskapen, som stärker relationerna. Herre, låt allt det som är av dig, allt ditt goda, växa sig allt starkare ibland oss. Så att vi kan få se hur din församling byggs upp och hur din församling blir en synlig gemenskap också här i Värnamo. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Vi gjorde slutet där på första Korintherbrevets tredje kapitel. Jag tror att vi läste nog hela kapitlet ut. Och hade inte hunnit färdigt där riktigt med kommentarerna. Men jag vill bara plocka upp ett ord redan i den 18:e versen. För det vill jag ha med nu fortsättningsvis. Där han skriver inledningen på 18:e versen. Bedra inte er själva. Bedra inte er själva för allt i världen. Gör inte det, kära vänner. Och låt inte mig göra det heller. Det där är ett ord som har träffat mig. Och som har dröjt kvar hos mig. För vi stötte på det både i Galaterbrevet och i Jakobsbrevet. Hur det var i Thessalonikerbrevet kommer jag inte ihåg just nu. Och nu kommer det här igen. När det handlade om Galaterbrevet så hade han gått igenom det Paulus om vikten av att vandra efter anden. Och sedan så kom det i slutet på femte kapitlet, Galaterbrevet 5, och så kom han över i sjätte kapitlet där han säger: bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Och så kommer de där orden: bedra inte er själva. Alltså tro inte att ni kan leva i Kristi frihet, vandra i anden utan att också bära varandras bördor. Och på samma sätt kommer det i Jakobsbrevet där han säger i det första kapitlet: bedra inte er själva. Och då handlar det om tro och gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Alltså man kan inte stanna vid att höra evangeliet utan behöver också bli dess görare. Och nu kommer det här igen. Bedra inte er själva. Och då har han ju i det tredje kapitlet talat om hur Gud bygger sin församling. Hur han bygger det heligas gemenskap. Och i 16-17 versen så har han varnat oss för att slarva med det bygget. För det kommer att prövas så som i eld. Och så kommer det då: bedra inte er själva. Det är ju så att korinterna, de tänkte om sig själva att de var väl införstådda med evangeliet. De hade en visdom som Paulus menade efter den här världen. Alltså de var kloka och visa i sina egna ögon. Och sedan så talar han också i andra kapitlet om hur de var andliga i sina egna ögon. Var väldigt andliga. Och så kommer de där orden då: bedra inte er själva. Därför att Man kan inte vara andlig. Jag tror jag ställde frågan i slutet på förra tisdagskvällen också. Man kan inte vara andlig om det inte också bygger gemenskapen. Så det här med att bygga det heliga gemenskap, det är helt avgörande vad jag förstår. Och det är ett perspektiv som vi är svaga på eftersom vårt samhälle och vår kultur är så individualistiskt inriktat. Och vi ofta hör och ofta tänker med oss själva i centrum då att vi ska helgas och vi ska utvecklas och vi ska mogna som individer och bli mognade kristna som individer. Men bedra inte dig själv, för så fungerar det inte. Utan vi är insatta i ett sammanhang som heter Kristi kropp. Vi är levande stenar som fogas samman med allt vad det innebär av glädje och av smärta. Men det är vad det handlar om. Och det hade de inte förstått i Korint. Och det är det som Paulus nu undervisar om i 3:e kapitlet och även i 4:e kapitlet som vi strax ska gå över till. Och sedan så hade vi också kanske bara nämnt om denna oerhörda uppmuntran som han ger efter de här varningarna. Han säger i slutet på 21:a versen, allting är ert. De där orden, de fanns ju redan i 1:a kapitlet. Och det finns någonting som heter, om vi håller oss till det tekniska, någonting som kallas för inklusio. Det betyder att då har man ett påstående i början och sen har du en väldig massa textmassa och så kommer det där påståendet tillbaka. Så att man inkluderar då hela det här textavsnittet i början och i slutet genom att verkligen lyfta fram vad det egentligen handlar om. Och titta i 1:a kapitlet, för det fanns redan där, i vers 5. Där skriver aposteln, i honom har ni blivit rika på allt. Ni är rika på allt i den 5:e versen, 1:5. Och det är det som kommer igen här nu i den 21:a versen. Eftersom allting är ert. Gordon Fee då, som är en av de här kommentarerna som jag har läst, han menar att just av det skälet så är det här ett avsnitt, så att säga, eller en del i Korintherbrevet. Och då får det, när han säger så, då får det ju det, den följden att sen i 4:e kapitlet börjar någonting nytt. Collins, han har ju inte den indelningen, utan han menar att från 1:a kapitlet där, från 10:e versen för att vara mer exakt, så har man ett tänkt tal. Och det där tänkta talet slutar först med 4. Men det har egentligen mindre betydelse. Men det är bara som en sorts kommentar till det här inklusio. Så Paulus uppmuntrar korintierna med att påminna dem om, eller att säga till dem, att allting är ert. Och det är möjligt att han här knyter an till faktiskt ett ordspråk som kan ha varit känt i det hedniska Grekland vid den här tiden. Det kommer igen i en lite olika former, men på ett annat ställe så säger han att jag har lov till allt. Alltså den här själva kulmen på individens frihet att kunna göra som man själv vill och att man är ägare utav allt. Det var ju det hedniska tänkandets kulmen, så att säga. Det är möjligt att han knyter an till det, men även om han gör det så är det ju insatt här att allting är i Kristus. Det ser man både om man läser början och även om ni tittar på sista versen där i 3:e kapitlet. Men själva tillhör ni Kristus. När det står då att allting är ert, så säger han åtminstone 4 saker här. Han säger att Paulus, Apollos, Kefas i vers 22. Och jag skulle vilja säga alla präster och pastorer som överhuvudtaget tänkas kan, eller andliga ledare av vilket slag det än är till för din skull eller för vår skull. Och så gör han ju sig nästan, det är ju lite ironi också när Paulus skriver, det ser man särskilt när man kommer in i 4:e kapitlet. Här tillhör alla tjänsterna er, och alla tjänster är till för att bygga upp dig eller den gemenskap som du är insatt i. Och så har vi krympt ner och reducerat det till att vi håller på och säger, men jag håller mig till honom och han håller sig till dem, och så får vi någon sorts splittring och håller på med ett pyttelitet spel oss emellan. Jag tycker det är en underbar tanke, inte minst när jag tänker på att det till stor del är likadant hos oss. Jag menar, om vi bara tar det Värnamo, att där har vi ju en pastor i Pingstkyrkan och en pastor i Missionskyrkan, och så har vi ett antal präster här och en diakon. Men visst, vi kan tänka på de andliga ledarna i vårt land. Och jag lyssnar gärna på Stinnisen eller Anders Alborerius och andra. Men jag tänker den tanken, alla är till för att stödja och stärka oss. Det är ju en underbar tanke. Vi borde inte vara så oerhört kritiska mot andra ledare och så, utan vi borde ju vara öppna för. Och kritiska ska vi vara mot andarna, men inte så att säga mot när människor står i Herrens tjänst. Alla har någonting att bidra med i uppbyggelsen av oss. Och här står till och med att hela världen är till för vår skull. Och jag tänker, jag tror jag berättade ju om det förra gången, så jag tar inte det igen, den här vandringen på fjällen. Men jag tänker också på hela skapelsen. Vet ni, när allting var skapat i första Mosebok, så skapades ju människan sist. Och då är det ju inte bara att människan är någon sorts kronan på verket, utan då är det ju så att hela skapelsen är förberedd för människan att leva i den här skapelsen. Hela skapelsen tillhör oss. Och vi borde inte exploatera skapelsen som vi gör, utan vi borde förvalta den och sköta den och vara måna om den och tacka Gud för den, istället för att suga ut jorden som vi gör allt för ofta. Hela världen, alla rum hör till vår tjänst. Och nutid och framtid står det, så att det är inte bara alla rum, utan det är all tid också. Och att meditera över den tanken, skulle vi haft en hel timme bara att tala om framtiden. Jag vet inte hur mycket framtid jag har. Jag börjar ju bli lite till åren nu, så att man får väl börja tänka så. Att hur mycket framtid har jag? Jag vet inte. Men ett vet jag, den tillhör mig. Den tillhör mig. Och jag tar emot den som en gåva. Och det stannar inte med döden, utan det står ju här också. Död och liv. Allt. Liv och eller död. Allt tillhör oss. Ibland kan man höra om människor som oroar sig för framtiden och hur det ska gå. Men det behöver man ju inte göra. Det är ju redan så att säga förutberett. Alltså gärningarna är förutberedda. Alltså de ska ju vara Kristusgärningar, Kristus framtid som kommer till oss. Och när vi kommer sen till fjärde kapitlet, där han talar om sina motgångar och svårigheter, Paulus, så är det ju till och med att han tar emot dem också. De förvandlas ju. Men det ska vi som sagt återkomma till. Och när det här är sagt då, att vi kan tacka och ta emot allt vi bara tänka oss kan, så måste vi ju sluta då med 23 versen. Att män själva tillhör ni Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Så där slutar då Paulus med att undervisa om kyrkan och kyrkans väsen. Och nu har han ju förhoppningsvis vunnit den där diskussionen, om jag säger så, med korintierna som håller sig till Apollos och Kefas och som håller sig till världslig visdom och som tycker att de är så andliga. Nu har han klarat ut den här diskussionen och han har bjudit på allt det här rika i slutet på det tredje kapitlet. Och man kan tycka att nu har han kanske nått sitt mål. Men det återstår en sak, och det är det vi ska se nu i fjärde kapitlet. Det återstår nämligen att vinna deras hjärtan. Det är ju någonting annat. Att vinna en diskussion är en sak, men att vinna korintiernas hjärtan är någonting annat. Och det som var tyvärr så var det ju så bland korintierna att de hade en dålig attityd i förhållande till Paulus. Och Paulus visste det. Den där dåliga attityden och hållningen, den fanns till och med kvar i det andra Korintsebrevet, därför att Där förstår man att de ifrågasätter hans apostolat. Och här har de ju börjat då spela ut honom emot de andra. Så att han kommer att adressera deras dåliga hållning nu i det fjärde kapitlet. Och då låter vi det här då, som kanske enligt Fido är avslutningen på de tre första kapitlen, få vara en övergång till det fjärde kapitlet. När han nu har talat om det här, den här diskussionen om kyrkans och församlingens väsen, så går han alltså över till deras attityd. Han borrar ännu lite djupare i den korintiska situationen. Och då är det hela kapitel 4 vi tänker på och som vi har framför oss nu. Och det är 21 versar, och de får vi också dela in. Vi kan dela in det i, om vi sätter en rubrik på hela fjärde kapitlet, så skulle det kunna vara det som står i inledningen på första versen. Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Det är vad det handlar om. Han talar om sig själv, och han vill att de också ska uppfatta honom som en Kristi tjänare och som en förvaltare av Guds hemligheter. Och då börjar han med att till och med vers 5 så kommer han med en tillrättavisning. Den ska vi ju alldeles strax titta på. Sen ifrån vers 6 till och med 13 så ger han dem en lektion om ledarskap. En lektion om ledarskap med centrum i det som vi kallar för korsets teologi. Och sedan så avslutar han i vers 14 till och med 21 med en tillrättavisning igen, kan man säga. Och kanske särskilt då ifrån vers 16-17 med en vädjan. En tillrättavisning och en vädjan till dem. Där han vädjar till dem att lyssna till vad han säger. I kraft av att han inte bara är en apostel, utan han är också deras andlige far. Så där kommer de där familjebanden tillbaka igen. Och jag läser alltså från vers 1 till och med 5. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm. Så det han gör här är att han tar utgångspunkt i sig själv, i sin egen situation. Och han använder sig av en bild, och det är bilden av en domstol, dock inte någon mänsklig domstol, utan av himmelens domstol. Herren är den som dömer. Och då säger jag det igen, som vi har sett i hela Korintherbrevet så här långt, att Paulus har ett eskatologiskt perspektiv. Alltså han håller inte på att plottra fram och tillbaka med olika diskussioner. Utan för honom så är saken klar i Kristus. I himmelen och i Kristus så är saken klar. Där finns ingen fällande dom, som han skriver i Romarbrevet 8:1. Och det är det som finns där som ska tillämpas här på jorden. Och då kan vi tycka att ja, men det är väl inte möjligt att göra det. Nej, inte på ett fullkomligt sätt, men det är möjligt att ha blicken där och att lyssna till den rösten som kommer ifrån himmelen. Att vara lyhörd för det som inte bara Herren Jesus säger och den helige ande, utan för sådana redskap som Paulus här till exempel i Nya testamentet. Så det är alltså den bilden som finns där, och det är det eskatologiska perspektivet. Och sen så skriver han här att han är Kristi tjänare, och det har vi väl talat, tycker jag, tillräckligt om. Och så skriver han förvaltare av Guds hemligheter. Och det heter då på grekiska oikonomos. Och det säger jag därför att ordet oikos har vi också haft uppe så många gånger. Och oikos är ju hushåll. Och det kan vara både det lilla hushållet och det kan vara det stora hushållet. Ja, det kan till och med i den grekiska världen vara hela världens hushåll. För så kunde man betrakta hela mänskligheten som ett enda stort hushåll. Och att vara en oikonomos, att vara en förvaltare i ett hushåll, det var någonting som var viktigt för den här tiden. Vi kan titta på det. Jesus talar ju om det. Lukas 12 så använder han den här bilden. Jag vill visa på de bibelställena. Lukas 12, 42. Det är bara en enda vers där. Ja, Jesus har talat till dem i en liknelse om hur den här herremannen ska komma tillbaka. Och då gäller det att vara beredd. Och så säger Petrus i vers, eller frågar Petrus i vers 41, Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla? Vilka är det som ska vara beredda? Och då svarar inte Herren Jesus genom att peka ut någon person, utan han säger i vers 42, vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är klart att det var Petrus och det var de andra lärjungarna också som var förvaltare. Men Herren Jesus håller det öppet för oss. Vi kan alla vara förvaltare i våra respektive hushåll. Men här krävs alltså, förutom själva bilden då, eller bilden utav själva företeelsen och ekonomiskt, så är det ju som det står här, det ska vara en pålitlig och en förståndig människa som kan tjäna på rätt sätt, ge rätt kost i rätt tid. Sen när man kommer till 16 kapitlet, det är också Lukas, så finns det en hel liknelse om det här. Då får man läsa de 8 första verserna, men det tror jag inte att vi tar oss tid med. Men det här handlar också om en rik man som hade en förvaltare som kommer och så kräver han redovisning av sin förvaltning. Och då går det lite si och så med den där redovisningen. Men här talas det i alla fall om förvaltaren. Det finns också ett bibelställe i Romarbrevet 16. Det tror jag vi ska ta med. Romarbrevet 16. Alltså sista versen i Romarbrevet. Som jag sa, så tänkte man i den grekisk-romerska världen emellanåt på hela skapelsen som ett enda stort hushåll. Som ett gudomligt hushåll. Och där, så alla blivande statsmän, de utbildades till att bli förvaltare. Och även om vi tar sällskap och ordnar och sånt som var rätt vanligt vid den här tiden, så hade de sina förvaltare. Jag vet inte hur det är i de hemliga ordnarna här i stan och så, men jag skulle kunna tänka mig att det fortfarande finns förvaltare. Det finns människor som har vissa uppdrag och uppgifter. Och en stad kunde ha en sån förvaltare vid den här tiden, en borgmästare. Och det är det vi ser här i Romarbrevet 16. Därför där står det i vers 23. Erastus, de sista meningen alltså i vers 23. Erastus, stadens oikonomos, hälsar er. Likaså brodern Kvartus. Men det är klart, om du tänker att du har stadens förvaltare, eller kassör som det står i folkbibeln här, men stadens oikonomos, det är klart att då förstår man att det är nog viktigt att en sån person är både trofast och pålitlig. Man får ställa ganska höga krav på en sån. Och nu är Paulus en sån förvaltare, men inte i en stad och inte i Korint, utan han är förvaltare av Guds hemligheter. Kan du tänka det? Och det här är så klart och tydligt för Paulus. Så att de borde ju begripa i Korint. Att kan man ställa stora krav på och kan man tänka sig att förvaltarna i Korint och i Rom och vad det nu är någonstans. Att de ska vara noggranna och de ska vara pålitliga. Hur mycket mer tror ni då inte att Paulus kände av det här som förvaltare av Guds hemligheter? Det är klart att han inte fuskade med evangeliet. om han uppfattar sig själv som en förvaltare av Guds hemligheter. Det är klart att han är noggrann med att förvalta det så som hans herre lägger det på hans hjärta. Och därför måste han ta itu med de här otvetydigheterna som han ser i Korint. Han måste adressera det. Han måste tala till dem ibland strängt. Det är hans uppdrag som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Och nu genast alltså på deras dåliga attityd. Han säger i vers 3, mig gör det ingenting om ni dömer mig. Alltså underförstått, men ni själva tar skada. Mig gör det ingenting, men ni själva tar skada av det här. Och då tänker jag igen på det som står i Romarbrevet. Jag tror jag kan läsa det också. Det är bara några sidor innan här. Romarbrevet 12, vers 19. Ja, först så talar han då om att hålla fred med alla människor. Och så kommer det vers 19. Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredesdomen. Och så citerar han två skriftställen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Och det andra, men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Alltså det gäller fienden, relationen till fienden. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Vers 21, låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Så Paulus är inte ängslig för att de har en dålig hållning. För att han skulle själv så att säga drabbas. Han känner nog inte att han behöver försvara sig. För han vet vad Gud har visat honom. Och han vet att han är en förvaltare av Guds hemligheter. Men han tänker på de stackars korinterna som är så förvirrade när det gäller hur man hanterar andliga ledare. Och han tänker på dem säkert på de här bibelställena. Men det är intressant tycker jag att Paulus är så frimodig. Jag vet inte ens om jag har ingenting på mitt samvete, säger han i den fjärde versen. Men det betyder inte att jag är frikänd. Alltså det betyder det visst. Han är ju frikänd va? För han är i Kristus, men han är inte frikänd i eskatologisk mening. För också Paulus ska ju en dag stå inför vår Herre och göra räkenskap. Och det vet han om. Men det är ingenting som han är ängslig för. Utan det som ska hända, och det är samma sak för mig eller för er, att vi behöver inte vara ängsliga för domedagen. Vi behöver vara ängsliga för den här dagen. Vi behöver inte vara ängsliga för domedagen, för vi är frikända i Kristus. Men vi behöver vara måna om att vi idag är frikända i Kristus. Att vi idag kan vara frimodiga. Att vi inte bedrar oss själva. Om vi vet att vi inte bedrar oss själva och vi kan ha ett rent samvete inför Gud och inför oss själva. Inte därför att vi är fri, inte därför att vi är syndfria, utan därför att vi har en god relation till Herren Jesus. Då är vi inte rädda för domens dag, men det har att göra med att vi i nuet inte är rädda. Så Paulus, han är inte ängslig för sin egen skull, utan han är mera bekymrad för korintierna. Den här frimodigheten, den läste vi om också i första Thessalonikerbrevet när vi gick igenom det. Därför där i andra kapitlet, de 12 första verserna, så säger han ju till dem i Korint att de ska komma ihåg hur det var när han var där och hur de arbetade med sina händer och så vidare. Så där ger han uttryck för samma frimodiga förhållningssätt gentemot dem han talar till. Sen är det möjligt att det finns, så kanske man inte kan säga som jag tänkte, men alltså den här frimodigheten är ju frimodighet i Kristus, men det finns också inom retoriken så brukar man tala om etos, logos och patos. Alltså retoriken inom talekonsten, så säger man att om ett tal ska vara verkningsfullt och få betydelse, så måste den som talar ha etos. Alltså man måste ha en personlig integritet. måste vara frimodig i sin person, veta att han agerar på ett rätt och riktigt sätt. Logos är sedan själva budskapet, att det är trovärdigt och att det är bra. Och patos, det har att göra med lidligheten, med nitälskan och att man brinner för det man talar om. Så när det kommer till Paulus etos så ser vi den ganska tydligt här, och han är minst sagt frimodig. I kapitel 3, vers 13, så talar han ju om att det verk som vi bygger, det ska prövas i eld. Och så säger han att den dagen kommer att visa det. Och det är det, precis som jag sa, som kommer igen sedan i den fjärde och i den femte versen i fjärde kapitlet då. Att den dagen, det är ju alltså den dagen då Herren kommer. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer. Alltså när den stora domstolen träder i kraft, när Herrens domedag kommer, då ska det äga rum ett dömande. Men vi människor ska inte sätta oss i Herrens domarsäte. Vi ska inte utöva domare mot varandra, utan vi ska vänta på att Herren ska utföra sin dom. Sen när det är sagt då, va? Alltså det är den här dubbelheten igen. Precis som jag sa, att vi behöver inte vara rädda för domens dag, därför att vi har det rätt ställt med Gud idag. Så vi behöver tänka på nuet och att vi inte bedrar oss själva. Man kan också säga så här, att det Paulus säger, det är inte att vi inte ska döma varandra, som om det eskatologiska vore till full och genomfört här. Han säger inte att vi inte ska döma varandra. Om du tittar i det femte kapitlet, vers 12, då när han kommer in på den där otuktsynden, så säger han i vers 12: hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? Så där finns det ju med ett dömande. Och i sjätte kapitlet, vers 5, så säger han i andra meningen: finns det ingen förståndig bland er, någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Så det är alltså två saker som vi behöver ha klart för oss. Det ena är det att det är det eskatologiska perspektivet. Och det andra är det att det är dömande som äger rum oss emellan, eller särskiljande som står här. Det måste ske i det eskatologiska perspektivet. Det måste ske i det eskatologiska ljuset. Så när vi förmanar eller går till rätta med varandra, för det gör ju Paulus med korintierna här, så måste det ske i ljuset utav det som Herren har gjort och ska göra för oss. Så när vi säger så här, att vi ska inte döma varandra, och vi hänvisar till Jesu ord, så är det rätt och riktigt. Vi ska inte fördöma varandra. En sån hållning, en sån attityd eller såna domar ska vi inte fälla. Men vi kan, genom att agera genom evangelium och vara goda och försöka övervinna det onda med det goda, så samlar vi ju glödande kol på våra fienders huvud. Så det finns ju ett uttryck för en pågående domsprocess. Och sedan så tror jag också man ska ha med det här, att även om det skulle vara så att vi ligger väldigt lågt med att gå till rätta med varandra, samtidigt som vi gör det, och när vi gör det i ljuset utav eskatologin, så har vi hela tiden det perspektivet att det finns möjligheter till omvändelse och förbättringar. Alltså vi kan inte förkasta någon, för vilken människa som helst, tack och lov, kan ju när som helst komma på bättre tankar. Så att här finns finns å ena sidan, jag hoppas jag har gjort, jag kan inte säga det tydligare, å ena sidan ska vi inte döma varandra, å andra sidan så finns de här processerna verksamma ibland oss. Men då måste vi hantera det väldigt noggrant, väldigt försiktigt. Han säger här att, det var väl i det femte kapitlet där talar han om, och det kommer vi in på mera i när vi går igenom femte kapitlet, men det var i den tolfte versen så säger han att vi ska döma de som står innanför, alltså de som ingår i det heliga gemenskap. Och det är vad femte kapitlet handlar om, att där vi behöver gå till rätta med varandra, för vi kan inte tillåta synden tränga djupt in och förgifta våran gemenskap. Utan då måste man ta tag i det, då måste man ta itu med det. Men, säger han, de som är utanför, de har vi ingen anledning alls till att döma. För där finns världsliga domstolar och de lägger vi i Guds händer. Så det ska vi titta på lite närmare när vi kommer in i det femte kapitlet. Men titta, om vi tittar i första kapitlet, jag har gjort några versar här där jag har noterat på vilket sätt det heligas gemenskap är störd av korintierna. I det första kapitlet, vers 11, så får man ju veta i slutet på vers 11 att det förekommer stridigheter ibland dem. Och det här är ju inte bra. Det här adresserar Paulus. I vers 29 så står det att människor, det står indirekt, att människor berömmer sig inför Gud. Så kan man inte göra heller. I det andra kapitlet, vers 6, så talas det om att de har en vishet som tillhör den här världen. En vishet som går mot sin undergång. Det är klart att Paulus behöver gripa in där. Ser ni att han adresserar det här inte för att vinna poäng på korintiernas ofullkomligheter, utan han ser det i ett eskatologiskt ljus. Ni kan inte vandra i den här mänskliga visdomen, för det leder fel. Det leder er bort ifrån Gud. I tredje kapitlet, första versen, så säger han att det har lett dem så långt bort så att han talar till dem som om de vore kötsliga människor. Han säger inte att de är det. Han säger som om de vore det. Och i tredje versen, kapitel 3, vers 3, där talas det om avund och strid ibland dem. Och i fjärde kapitlet, vers 3, så förstår vi att de tydligen dömer Paulus. De har en dålig attityd och hållning gentemot Paulus. I den sjätte versen i fjärde kapitlet så talas det om att de skryter över sin kunskap. Så allt det här finns alltså i församlingen i Korint. Och det är det som Paulus nu går till rätta med. Korintierna ska därför inte döma Paulus, utan ska istället se till att de inte bedrar sig själva. Jag tänker på en sak till där när det talas om Paulus etos, hans integritet och hans frimodighet. Visserligen, vers 4, har jag ingenting på mitt samvete och så vidare. Jag tror att han kan ha haft en förebild i Jobb. Kommer ni ihåg Jobb och Jobbs bok? Jobb, han drabbades ju av både sjukdom och att han blev av med alla sina ägodelar, och han fick ju ett eländigt liv. Men han visste innerst inne att han hade det rätt ställt med Gud. Men de här vännerna, som Jobbs vänner, de kommer till Jobb och så säger de så här: ja, men Jobb, det måste ju vara något fel på dig eftersom du drabbas på det här sättet. Och så försöker de inte bara trösta honom, för det är väl en klen tröst, utan de försöker få honom att omvända sig och att bekänna sina svagheter och så. Ungefär som korintierna beter sig mot Paulus nu. Ja, men Paulus, vi kommer se det längre in i fjärde kapitlet. Du har ju sånt motstånd och du blir ju drivs från ena staden till den andra och du har blivit, fått lida spöstraff och de kastar sten. Du förstår väl att du måste ju vara på fel väg. Men han vet innerst inne att han har det rätt ställt med Gud. Precis som Jobb visste det. Och korinserna, de är som Jobbs vänner. Så det var absolut inte någon självgodhet hos Paulus att han uppträdde så frimodigt. Utan han hade den frimodigheten i Kristus. Han hade en uppenbarelse av Kristus som var så stark. Han hade sett evangeliet så klart. Han hade det här eskatologiska ljuset om hur bra allting ska bli i ändens tid. Och att vi redan nu kan få del av det. Och det drev honom. Och sen så säger han också i slutet på femte versen, till tröst för dem kanske, men han säger att då när Herren kommer, då ska var och en få sitt beröm av Gud. Inte bara han själv alls, utan var och en. Också de korinthier som vandrar, som de är kallade att vandra. Nu har jag skrivit upp här då, för att det här var ju då inledningsvis om att vara förvaltare av Guds hemligheter, visserligen i förmaningens formen i alla fall. Jag har skrivit upp några punkter här. Paulus är Kristi tjänare. Han är för det andra förvaltare av Guds hemligheter. Han måste för det tredje vara trogen sitt uppdrag. För det fjärde, för då får man titta på andra Korinthierbrevet 3:5. Han har skickligheten ifrån Gud. Det har jag plockat in från andra Korinthierbrevet 3:5. Den skicklighet som vi har kommer ifrån Gud, skriver han där. För det femte, han ska dömas eller bedömas av Gud ensam, som det står här då i den fjärde versen. Och det sjätte, det är att han har en regel att hålla sig till. Då får man gå till vers 6. Och så långt har vi inte kommit ännu, men vi ska gå över dit nu. Där står det ju att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad skriften säger och så vidare. Så där har vi 6 stycken kännetecken på Paulus och på hans etos. På hans frimodighet. Och sen är det då vers 6 till och med 13 där han ger en lektion på det här ledarskapet. Nu har han inlett fjärde kapitlet med att tala om sin egen frimodighet. Och nu så ger han då en lektion av vad det här innebär. För det gäller inte bara honom utan det gäller alla andra också. Och då tror jag nog att vi får göra så att vi läser det där i ett streck för att det hänger ihop så pass tydligt. Alltså från vers 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos. För att ni ska lära er den regeln när det gäller oss. Att inte gå utöver vad skriften säger. Och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från de andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått. Varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni har blivit rika, ni har blivit kungar och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder. Och så är det fortfarande. Alltså där beskriver Paulus då ledarskapet, och han gör det med fokus på det som vi kallar för korsets teologi. Han har ju haft korset, det obegripliga korset, i centrum i kapitel 2 och 3. Och på samma sätt är det här när det gäller ledarskapet. Det är korset som är i centrum. Och då så lyfter han fram den här korsets teologi på ett sånt sätt så att han kontrasterar å ena sidan korintiernas högmod. Det kan man se i vers 6 till och med 8. De skryter, de är mätta, de är rika, de regerar. Och vers 10. De är kloka, de är starka, de är aktade. Och så kontrasterar han det mot sin egen svaghet. Du har det i vers 9. Vi apostlar kommer sist, vi är vigda åt döden. Vers 11. Hungriga, törstiga, nakna, misshandlas, hemlösa. Alltså motsatsen till korintierna. Precis på samma sätt som han kontrasterade i andra kapitlet. Deras så kallade vishet då, va? Emot den dårskap som Paulus själv företräder. Om vi ska ta, vi får se här långt vi kommer nu, men vi har en 10-15 minuter till. I vers 6 så talas det då om den där regeln. Och vi reagerar säkert väldigt positivt här nu genom att läsa att regeln handlar om att inte gå utöver vad skriften säger. Nu är inte det där helt enkelt, eftersom skriften inte fanns vid den här tiden. Nya testamentet fanns inte till exempel. Så det måste ju ha varit någon annan skriften. Det skulle kunna ha varit gamla testamentet kanske, men den var ju inte, den är inte kanoniserad på samma sätt. Så det var lite flytande vilka böcker som ingick där och inte ingick där. Och särskilt vid den här tiden. Så det är inte självklart enkelt. När det är sagt så tror jag ändå man kan liksom tänka så, va? Om vi ska tillämpa den här regeln på oss själva. Så har vi ju, vi har ju skriften. Men för dem var det inte alldeles självklart. Det kan också vara så att rabbinerna faktiskt hade den regeln att man skulle hålla sig till skrifterna, alltså till de här 39 böckerna. Och även om det skulle vara lite osäkert om det skulle vara 47 eller 35 eller så, va, så kan det ha varit tillräckligt tydligt för att det skulle kunna funnits en sån regel att hålla sig till det skrivna ordet. Det är också en möjlighet enligt kommentatorerna att den där regeln skulle vara en regel som används mera allmän mening. För det skulle man kunna tänka sig, i den grekisk-hedniska världen så fanns det ju många ordstäv, och de var väl kända också för korintierna. Och där finns ett ordstäv som lyder på ett liknande sätt och som fritt översatt till vår situation skulle vara att man ska hålla sig till spelreglerna. Och att det kan vara så de tänkte, va. Men vi vet alltså inte riktigt, och det finns inte, vad jag vet, någon exeget som har kunnat liksom visa exakt var det här uttrycket kommer ifrån. Fast det är ju inte något stort problem, eller hur? Utan för oss är det ju ganska tydligt vad det handlar om. Även om vi inte kan precisera det exakt. Sen står det då att de i slutet på vers 6 att de inte ska skryta över en ledare på den andres bekostnad. Och så börjar vers 7 tis gar på grekiska. Alltså ty vad skiljer dig från andra. Det ordet ty här är ju inte översatt i folkbibeln. Men att jag säger det beror på att det alltså hänger ihop med det som har sagts innan. Alltså ni ska inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Ty vad skiljer dig från de andra? Alltså alla ledarna och tjänarna hör ju till alla i Korint. Så det hänger ihop på det sättet. Och sen är det ju så också att det hör till den mänskliga naturen, uppenbarligen, att vi gärna håller oss själva för mer än andra. Och det gjorde de i Korint också. Vad har du fått? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då? Alltså de påminns om att allt det de äger och har, allt det de har fått, det är ju av Guds nåd. Och det är likadant för oss. Men istället för att tacka Gud för allt det de har fått, så har de alltså lagt beslag på gåvorna och själva gjort sig till herrar över dem och dessutom skryter över det. Märker ni kontrasten hur fel det blir? Här får vi allting utav Gud, men istället för att tacka Gud så tar vi det som om vi ägde det och dessutom så skryter vi inför varandra med vad vi har. Ja, han är tydlig, Paulus, här, det måste man ju ändå säga. Och det här, precis det sättet att agera som korinterna visar upp här, det kommer ju igen sen när vi kommer till de andliga nådegåvorna i kapitel 12 och 14. För där hade man då hanterat de här gåvorna på ett liknande sätt. Sen så kommer vi till vers 8. Där står det, ni är redan mätta. Och då är det så rent språkligt att det där ordet redan är alltså betonat. Så han betonar det att de redan är mätta. Alltså det har återigen det här eskatologiska perspektivet. Alltså han säger, ni är redan mätta. Vi ska ju bli mätta när vi kommer till himlen, om man får uttrycka mig lite naivt. Men ni uppträder som om allting redan var klart. Ni har redan blivit kungar. Och jag önskar att ni verkligen hade blivit kungar så att vi kunde få regera tillsammans med er. Men så är det ju inte. De hade alltså en överdriven förståelse av Guds rike, av det eskatologiska perspektivet. Jag är medveten om att jag använder teknisk term, men jag hittar inget bättre. Men de var så överdrivet införstådda med att Guds rike hade kommit, för det har det ju kommit. Men de hade lagt beslag på det och var som kungar över det rike som hade kommit till dem. Och då hade de alltså övertolkat det de hade fått och missade det här eskatologiska perspektivet. Det är ju sant att Guds rike har kommit. Titta i vers 20. Guds rike består, inte i ord utan i kraft. Det är vad Paulus talar om. Han talar om hur Guds kraft är verksam, hur Guds rike är verksamt ibland dem. Men om vi sen jämför i kapitel 6 så säger han i vers 9 där. Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Så där har inte Guds rike kommit förut. De ska få ärva. Då ligger det fortfarande i framtiden. Så det borde ha kommit samtidigt som det inte är fulländat. Utan det är något vi väntar på. Någonting som ska komma. Och det kommer ju först med kroppens uppståndelse från de döda. Och det går han igenom i hela kapitel 15 sen. De hade alltså i Korinthen föreställningen att som det stod också. Stod det inte så i Thessalonikebrevet eller något annat brev som jag blandar ihop nu, att de som om uppståndelse från de döda redan hade kommit, eller om det är i Filippebrevet, jag får låta det vara osagt, men lite grann av det fanns tydligen i Korinth också, och därför så undervisar han ett helt kapitel om det dödas uppståndelse, om kroppens uppståndelse från de döda, och det ska vi också komma. Sen är det ju så då också, när det är sagt, att innan uppståndelsen, innan kroppens uppståndelse, så kommer ju döden. Alltså kroppens nedbrytande och kroppens döende. Och det är det han använder här i de här verserna. Han talar om hur han själv står sist i ledet och hur de är som de minsta av alla. Hur de föraktas och världens avskum och så vidare. Jag tror också att det är så här. När det står i vers 9 att det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist. Som vigda åt döden. Jämför det med andra Korintsebrevet, kapitel 2, vers 14. Där talar så här, men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Det var nämligen som så att den romerska krigsmakten, de gjorde som så att när de hade vunnit ett slag och skulle gå hem till Rom då, om det nu var Rom det var frågan om, så gick man ju i segerprocession, i segertåg tillbaka till Rom. Först skickade man den där härrollen som sprang i förväg och talade om att nu kommer de och nu kommer segertåget. Och så kommer segertåget. Och sist i segertåget, först kommer ju alla de då som hyllas. Och sist i segertåget går krigsfångar som ska avrättas. Och de ska när hela segertåget kommer in i staden och alla samlas i den stora festen, då plockar man fram krigsfångarna och så avrättar man dem offentligt. Den bilden har förmodligen Paulus här. Det verkar som att Gud har ställt oss sist i det här segertåget. Men det är inte något, han är inte ledsen för det. Men han vill bara att de ska förstå. Och det blir extra tydligt då, eftersom de är apostlar och andliga ledare. Han vill att de ska förstå att vi kommer alla, höll jag på att säga, att bli avrättade. Vi kommer alla att dö. Men extra tydligt blir det för apostlarna som kommer att lida martyrdöden. Han skäms inte för det, men han vill att de ska förstå korsets teologi. Till skillnad mot korintierna som tyckte att de levde i himmelriket redan här på jorden. Dessutom så står det så här i vers 9. Som om Gud hade ställt oss apostlar sist som vigde åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen. Och han nöjer sig inte med det, utan för både änglar och människor. Alltså återigen de här kosmiska dimensionerna. Det eskatologiska perspektivet. Det är som om vi går sist där i tåget och inte bara hånas av människor utan av hela den andliga världen. Vi är dårar för Kristi skull. Men de är kloka i den här världen, korintierna. De har blivit svaga. Vi är svaga, står det i vers 10. Och Kristus blev ju svag för vår skull. Paulus blev svag, ligger det här mellan raderna så att säga, för korintiernas skull. Men de förstår inte, de är helt förblindade för det. De är, tvärtom så är Paulus kritiserad för att han är svag. Då borde de ju kritisera Jesus också för att han var svag. Man ser hur det här mänskliga högmodet, den här självcentreringen och vår missförståelse av vad makt egentligen, vad riktig makt är för någonting, hur det förblindar oss och spökar för oss. Jag ser Kerstin där, så kommer jag att tänka på Anne Morrissey, för vi har ju läst och diskuterat den. Hon skriver ju den här boken om församlingen, och där hon skriver om tecken och under, så säger hon att förmodligen får vi se det först när vi får se den maktlösa kyrkan. Den kyrka som saknar anställda och som saknar pengar och som saknar byggnader. Den maktlösa kyrkan som är helt beroende av att Gud verkar bland dem. Det är samma korsets teologi. Tror ni jag är ledsen för att det går ut för med Svenska kyrkan? Nej. Det som jag brukar säga på skoj, ju sämre desto bättre. För Guds rike måste få komma fram. Guds rike. Vi ska tacka Gud naturligtvis för allt det goda vi har. Men vi ska inte tro att det är det som är grundvalen. Att det är det som gör att vi blir en bra församling. För det är det icke. Snarare tvärtom.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var ju första Korintherbrevet och det här var del 18. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna på deras söndagsgudstjänst.